Försvar, försvar, försvar. Finlands försvar, Danmarks försvar, Ukrainas försvar och Europas försvar. Det känns som att huvudtema för diskussionerna har varit ganska givet de senaste dagarna. Och på det temat ska vi fortsätta också idag.
Europa måste fortsätta att stödja Ukraina och satsa mer pengar på försvaret.
Danmark reagerar på USAs krav på att europeiska länder måste öka på sina försvarsutgifter.
I första hand måste vi lugnt fokusera på det europeiska försvaret, det säger Petteri Orpo i Yles program Morgonettan.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar, och den kommande kvarten ska vi tala om vad den här satsningen på försvar kan betyda för vår finska ekonomi och fråga oss, kan försvarsindustrin bli Finlands nya Nokia? Och hur etiskt är det att bli rik på försvaret? Ja, inte bara kriget i Ukraina utan nu också USAs utspel om både fredsförhandlingar med Ryssland och att vi i Europa behöver sköta oss själva då det kommer till försvaret. Det har fått mig att fundera på hur allt det här kan påverka oss i Finland och framförallt vår ekonomi.
Och i oroliga tider är det åtminstone en bransch som går bra, och det är försvarsbranschen. Den finländska försvarskoncernen Patria har redan i några år vuxit med en bra bit över 10%.
Och trots att jag inte är någon ekonom så förstår jag att om nyheterna låter så här, då betyder det att det går bra för Patria, som alltså tillverkar bland annat olika pansarfordon som används hos försvarsmakten både här hemma och i utlandet.
Och här hemma så redovisar försvarskoncernen Patria förbättrade siffror på alla fronter i sin preliminära ekonomiska översikt över år 2024.
Och för att hjälpa mig att förstå det här med försvarsindustrin och pengarna som rör sig där har jag bjudit in Jakob Sandella som är forskningschef för Finlands industriinvestering TESI. TESI jobbar bland annat med investeringar just inom försvarsindustrin och forskar i såna här frågor. Jakob, som vi har hört så satsas det som sagt mycket pengar på försvaret, och bland annat för Patria så går det bra just nu. Så överlag, hur bra går det för den finska försvarsindustrin just nu?
Nå, som du säger så går det bra. Orsaken är ju lite dyster. Kriget i Ukraina är ju liksom det tydligaste kanske, men överlag så finns det mycket instabilitet i världen, och ja, försvarsbudgeterna ökar liksom lite runt om världen. Och sen kanske för Finland så syns också som ett litet extra det att vi är nu NATO-medlemmar, och det öppnar också många dörrar som tidigare var stängda. Så kort sagt så går det bra.
Mm. Var är det växer mest?
Det är det, no, kollar man på absoluta euron så är det ju säkert den traditionella försvarsindustrin, och då snackar vi ju just företag som Patria, stora etablerade firma som säljer stora mängder runt om världen. Kollar man då proportionellt jämför till exempel var företagen var 5 år sedan, så är det snabbast bland nya teknologier och de uppstartsföretagen som utvecklar dem. Då snackar vi till exempel satellitbaserade tjänster som kan användas till exempel för att se vad grannen håller på med, eller virtuell verksamhet eller verklighet som används till exempel för att träna stridspiloter istället för att ha det hornetten i luften hela tiden.
Mm. Dels så kan ju den här industrin växa genom det faktum att folk beställer materiel helt enkelt, men det finns också en stor del investerare i den här branschen. Vad vet man? Vem är det som sätter pengar i den här branschen?
No, det har ändrats ganska mycket skulle jag säga under de senaste åren. Det där försvarsbolag, det var länge liksom lite som ett tabu för proffsen. Men nu för tiden finns det mycket mer utbud av riskkapital, speciellt för bolag med produkter för dubbelanvändning. Mm. Det betyder att de här produkterna kan användas både för militären men också civilt så att säga. Särskilt under de första åren för ett nytt tillväxtbolag så är investerarna ofta inhemska. För att bli sen riktigt framgångsrik inom sin egen nisch så måste man ju nog aktivera sig utomlands. Både då genom att sälja sina produkter utomlands, men också gärna att få utländska investerare. Vi är liksom i Finland, vi är ett för litet land. Vi har varken tillräckligt med efterfråga inom finska försvarsmakten eller tillräckligt med pengar som kan investeras i de här företagen om man på riktigt vill vara världens bästa inom sin grej. Utöver de här privatinvesterarna så har ju också staten ett ganska starkt intresse. Varje land vill ha en inhemsk försvarsindustri så att man inte är så beroende på andra länder ifall någon nu sen blåser i visselpipan och försvaret måste aktiveras.
Ja, jag tänkte just det, alltså inhemska investerare förstår jag, men finns det risker med att låta utländska investerare komma in?
Ja, det beror ju säkert lite. Snackar vi om utländska eller utländska investerare? Jag skulle säga nog att liksom bland partners så behövs utländska investerare. Vi har helt enkelt inte tillräckligt med pengar som kan investeras i de här företagen om vi snackar om liksom toppföretag som är bästa i sin egen grej. Men jag vet nog att firmorna inom den här branschen är ganska noga att liksom det är sen på riktigt från partnerland som de här investeringarna tas in och inte från var som helst. För att det påverkar sen också framtiden om du har i bakgrunden en investerare från ett land som kanske inte är så populärt, så kan det nog vara svårt att sen sälja dina produkter till försvarsmakterna i vissa länder eller att få fortsatta investerare.
Mm. Om vi talar lite pengar, hur lönsamt är det att satsa pengar på försvarsindustrin? Hur mycket pengar finns det liksom att hämta tillbaka?
Det är ju en fråga på tidsperspektiv. På kort sikt så säger jag nog inte att försvarsinvesteringarna skulle börja avta. Men sen andra sidan så var ju hela perioden från Sovjetunionens fall ända till 2010-talet en tid av krympande försvarsbudgetar. Och därmed också ganska svåra tider för försvarsföretagen och investerare. Så att, ja, det var knappast många som kunde förutspå det ännu på 1980-talet. Just nu så skulle jag säga att största delen av investeringarna går till de här dubbelanvändningsprodukter. Då kan ju det här försvarselementet främst vara en trevlig bonus för investerare, medan egentliga lönsamheten kommer eller garanteras från den civila användningen av produkterna.
Det som Jakob talar om här, alltså dubbelanvändningsprodukter, är alltså sådana produkter som inte rakt ut har bara med försvaret att göra utan också har en civil användning. Som exempel lyfter han upp satellitsystem som är viktiga både i försvarssynvinkel men också i andra syften. Samma satellit kan övervaka både hur glaciärer smälter och vad motståndare gör vid fronten. Men som vi hörde tidigare så går det ju bevisligen bra för den här branschen och det finns många som vill köpa försvarsmateriel. Så behöver den här industrin verkligen draghjälp från investerare?
Som jag sa så är ju nog det unika inom den här branschen statens roll. Den är viktig både som kund men också ofta som investerare. Att ha liksom finska försvarsmakten som kund eller till exempel Tesi som investerare för ett finskt försvarsbolag. Så det funkar lite som en kvalitetsstämpel. När ett finskt företag då far och säljer sin produkt till Washington DC är ju första frågan där att använda finska försvarsmakten det här. Och om inte så om inte du har liksom den där referensen i bakfickan så kan du nog ganska snabbt boka in returflyg. Sen så måste jag nog också nämna att det här geopolitiska läget absolut påverkar chanserna för företagen att vara med i NATO. Så det har som sagt öppnat jättemånga dörrar som tidigare var stängda och vi visste kanske inte ens att de här dörrarna fanns till före vi då var med i den här NATO-klubben så att säga.
En aspekt som jag i alla fall kom att tänka på då jag funderar på det här med att investera i försvar var etiken. Dels då finns det de som kritiserar Finland för att satsa för mycket på försvaret, särskilt nu då vi i allmänhet borde skära ner och spara pengar i vårt land. En av dem är Noora Kotilainen, universitetsforskare i politisk historia vid Helsingfors universitet. I en intervju till Svenska Yle i mitten av februari sa hon att Finlands NATO-medlemskap har gjort att just försvaret har fått en mer central roll i den allmänna diskussionen. Och därför ses det av många som en självklarhet att Finland ska lägga pengar på försvaret, trots att det betyder att det blir mindre pengar kvar åt till exempel social- och hälsovården. En annan etisk aspekt är den ifall det kan ses som rätt att investera och bli rik på försvaret, alltså i allra ytterlighet krig. Jakob Sandell sa här tidigare att skälet i att vi satsar mycket på försvaret är dystert, men att investerare just på grund av kriget i Ukraina har börjat se på den här försvarsindustrin med lite nya ögon.
Nej, jag skulle säga att att tidigare så försvarsindustrin som en helhet var liksom lite svår för många investerare tidigare. Men efter det ryska anfallet i Ukraina så ser nog folk mycket mer nyanser i det hela. På något sätt måste man ju kunna försvara sig. Och när man funderar just på finska företag så har vi ju nog alla chanser att utveckla de här företagen på ett hållbart sätt.
Är det här någonting, är liksom den här etiska frågan, är det någonting man funderar hemskt mycket på?
Absolut, absolut. Och det finns jättemånga synvinklar. Det ser man också tydligt när man följer med internationell media. Vi i Finland, vi har ju vår historia och försvarsmakten är liksom en ganska integrerad del av samhället. Men du behöver bara ta flyget till Berlin så ser du att det här historiska inflytanden och attityderna mot försvaret bland folket är helt annorlunda. Överlag så skulle jag nog säga att folk är ganska pragmatiska och förstår liksom värdet av ett trovärdigt försvar.
Jakob säger att många investerares syn på försvarsinvesteringar förändrades i februari 2022 när Ryssland inledde sitt krig i Ukraina. Dessutom så finns det en stor potential i försvarsindustrin nu då länder runt om i Europa går omkring och funderar på att börja rusta upp det egna försvaret för att i framtiden inte vara lika beroende av USA som man kanske har varit tidigare, enligt Jakob. Men nu då Europa vill börja satsa på försvaret, vad behöver industrin i Finland göra för att sticka ut och kanske liksom få sin del av kakan?
Det viktigaste är ju att vi har enastående företag med stark potential, bra lönsamhet. Det är liksom absolut det mest kritiska. Sen så kan man ju fundera på att, som jag sa tidigare, så är statens roll inom den här branschen större än i andra branscher. Och försvarsmakten har kanske traditionellt inte varit liksom så hemskt aktiv inom uppstartsföretagen. Men det har nu ändrats. Och det måste kanske också ändras på det sättet att när vi har unga lovande företag inom försvarsbranschen så måste de liksom få sin möjlighet också att bevisa att vad de kan göra. Lite liknande så håller de på med i Ukraina. Där om du hittar på en ny manik som verkar lovande så tar faktiskt den ukrainska försvarsmakten dem ganska snabbt i bruk och ger också feedback till de här företagen. Och det möjliggör ju då att företagen utvecklar sina produkter vidare.
Vilken potential skulle du säga att du ser i försvarsindustrin? Så här om vi ser på framtiden. Vad finns det här för potential?
Ja, alltså det finns jättestort potential nog. Vi har ju ett massa tekniskt kunnande. Vi har en tradition av ett trovärdigt nationellt försvar. Och då genom det här NATO-inträdet också så jättemånga som är intresserade i det som vi har att erbjuda.
Då man tidigare tänkte på pansarfordon och vapen när man talar om försvarsindustrin så har fokusen nu delvis skiftat till olika uppstartsbolag enligt Jakob Sandell. Och det som går snabbt framåt det är den teknologiska utvecklingen där det finns många uppstartsföretag som är bra på att hänga med i den här utvecklingen. Men om vi går tillbaka till Finland och med risken att jag nu lyfter upp ett föråldrat exempel, men Jakob, kan försvarsindustrin bli Finlands nya Nokia, alltså någonting som sätter oss på världskartan och i bästa fall hjälper oss ur den ekonomiska knipan som vi nu har hamnat i?
Det kan ju vara svårt att få ett enda bolag att växa till Nokia-nivåer. Och kanske inte heller önskvärt att vi skulle vara så beroende på ett enda bolag. Men att ha en bred bas av bolag som då förstärker vårt eget försvar, förstärker våra partners och därtill ännu hämtar exportintäkter, arbetsplatser. Så det är nog definitivt något som vi ska sträva efter. Och vi har många lovande uppstartsföretag som är på väg liksom ditåt. Så att det är bara att pusha på och se till att vi får den där breda basen i fortsättningen.
Så ett försiktigt ja?
Försiktigt ja.
Tack för det, Jakob.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och Jakob Sandell som jobbar som forskningschef vid Finlands industriinvestering TESI. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje vardag på arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser där så missar du inga kommande avsnitt. För slutmix av dagens podd står Max Salomaa och Lukas Dahlström är producent.